När man sitter i personliga samtal i själavård, terapi, själavård framför allt, så är det ju inte ovanligt att en människa som kanske söker hjälp för ett svårt lidande undrar varför Gud tillåter det här. Och med den frågan så rör vi ju vid hela lidandesproblemet. Och det knäcker vi inte ikväll. Men av och till så möter man det här i väldigt, vad ska vi säga, svåra situationer. Vi tänker oss en 12-årig flicka. Hennes föräldrar är troende, men pappan sitter i kommunfullmäktige och mamman är med i en miljögrupp, så de är aldrig hemma. Flickan har lyckligtvis en mormor. Och hos henne känner hon sig hemma. Och mormor är troende och ber tillsammans med flickan ibland. Men så en dag blir mormor sjuk. Och det dröjer inte länge för man får en diagnos och vet att mormor har inte långt att leva. Flickan bestormar himlen med böner. Käre Gud, låt mormor få överleva. Låt mig få behålla mormor. 3 månader senare är mormor död. Hur går det för den flickan? Det dröjer länge innan man kan tala med henne om tron på Gud. Och när man sitter som samtalspartner så känner man sig ju väldigt liten och väldigt ödmjuk. Det här är ju någonting som berör oss alla, den här sortens situationer. Det brukar ju sägas att när man haft dödsfall i familjen så tystnar telefonen. Ingen ringer och ingen söker upp en. Man vet ju inte vad man ska säga, som det heter. Och det som den efterlevande önskar, det är ju inte att du ska använda munnen utan öronen. Du lånar ut ett öra. Och det kan man ju alltid göra. Bara man står ut med att höra smärtan och sorgen. Utan att som Jobs vänner försöka bortförklara det hela med hurtig teologi. Arg på Gud. Får man lov att vara det? Ja, i högsta grad. Det är min erfarenhet efter många samtal med kristna. Att arg på sig själv, det kan man säga lätt att man är. Arg på andra är lite svårare, men det går. Arg på Gud är någonting som man nästan får dra ut med krok. Därför att vi är ju fostrade att alltid, så att säga, bara gå en med Gud. Men nu är det ju så här att Gud känner ju dig bättre än vad du gör själv. Så att det finns ju ingenting man kan dölja. Utan det är ju tvärtom så att man kan be Gud om hjälp att upptäcka hur arg man är på honom. För att på det sättet kunna försonas med sitt livsöde, kunna försonas med honom själv. Nu tänker jag så här att jag vill titta lite grann i Bibeln. Vi ska läsa tillsammans. Och det vi ska leta efter är lite självkännedom. Så att vi förstår vilka vi själva är i förhållande till Gud. Och vad vreden får för plats. Sen ska vi fika lite och så ska vi ha samtal. Då ska vi sitta där inne och knö, som det heter. Och så ska vi ställa frågor och komma med erfarenheter och påståenden och protester och vad det kan vara med. Nu det exempel som jag gav förut, det är ju ett posttraumatiskt exempel, för att tala kliniskt språk. Alltså att personen i fråga vredgas på Gud i kraft av en besvikelse, i kraft av en kris, en smärta. Men det märkliga är, och det är det vi ska leta lite grann efter, det är detta att det behövs inget trauma. Det behövs inte någon kris eller smärta för att man ska kunna bli arg på Gud. Det första exemplet, det är Jesus själv. Jag vill påstå att om Jesus inte hade gjort underverk så hade han aldrig blivit dödad. Att han grälade med fariseerna, det tror jag inte betydde så mycket. Judar kan skälla på varandra så takkronorna gungar, och sen går de ut och dricker kaffe tillsammans och är de bästa vänner i världen. Det är lite av deras kultur. Kanske i kraft av all den förföljelse som de har upplevt, att det får vara en sorts fräsch sammanhållning. Jag vet inte. Men Johannes berättar ju i sitt evangelium att när Jesus hade uppväckt Lazarus, så stod det så här i 11 kapitlet, vers 45 och framåt. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till farisén och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariséerna kallade då samman stora rådet och sa: "Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk." En av dem, Kajfas, som var överste präst i året, sa till dem: "Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under?" Vad ska vi ta oss till? Denne man gör många tecken. Alltså, ju mer Jesus demonstrerade att han hade med sin himmelske fader att göra, ju mer han visade av sin gudomlighet, desto större blev fiendskapen. Och det finns ju en parallell till det där. Ju mer Mose visade för farao att han hade med Gud att göra, eller rättare sagt med en starkare Gud än vad farao hade, desto mer satte sig farao på tvären. Det finns alltså någonting hos oss som kan mobiliseras när vi ser det gudomliga ske. Och det är inte säkert, det här vi brukar säga ibland, att om det bara skedde fler underverk i Guds församling i Sverige så skulle många fler komma till tro. Ja, det är möjligt att vi skulle få fler i kyrkbänkarna, men det är inte säkert att vi skulle få fler omvändelser. Lyssnade inte till Mose och profeterna, så omvänder de sig inte om någon uppstår från de döda. Vi ska gå vidare lite grann på den här linjen. Och så vill jag säga att det händer ibland att det riktigt goda livet utlöser mänsklig vrede på Gud. Och det finns faktiskt en text i Gamla testamentet som illustrerar det här på ett alldeles överlägset sätt. Och det är Predikarens bok. Jag antar att du också har undrat över varför den finns med i Bibeln. Den verkar ju så vid sidan av det mesta av bibeltexter annars. Texten beskrivs ju bara ett vittnesbörd av kung Salomo. Och innan vi läser den så ska vi göra ett litet tankeexperiment. Vi gör ett försök just med dig. Så tar vi dig och så ger vi dig mer och mer pengar. Och ger dig mer och mer makt. Och mer anseende. Hela tiden så stiger dina inkomster. Du går från den ena härligheten till den andra, alldeles bokstavligt talat. Och människor bugar sig djupare och djupare för dig. Och så har vi något litet mätinstrument av något slag för att registrera när du ballar ur. När det plötsligt är så att du går ifrån att vara en människa till att bli ett odjur. Stalins syndrom, om man får säga det så. Det stod förresten i Göteborgsposten häromdagen en rolig liten notis att Mikhail Gorbachev fyller 80 år nu i dagarna. Och så var ju frågan om han skulle kunna göra comeback i det politiska, men då stod det att det var bara 14% som hade något förtroende för Gorbachev, medan det däremot var 51% som hade förtroende för Stalin. Förklara det den som kan. Men det är ju alltså märkligt detta att vi kan gå sönder inte bara av motgång och smärta. Det kan vi ju förstå. Men att när det står 40 miljoner i potten på någon skräplotto eller någonting sånt här skulle det ju vara den stora olyckan i ditt liv om du vann alltihopa det där. Man kan gå sönder av pengar. Nu ska vi kika lite grann i predikarens bok. Och nu är det så här att jag brukar inte läsa Bibel 2000, allra minst när det gäller Gamla testamentet, för mycket, många texter är väldigt underligt översatta tycker jag. Men vissa texter har en väldigt bra svenska. Och det gäller predikarens bok, det gäller också till exempel Jobs bok. Där Jobb och hans vänner grälade på kanslisvenska i 1917 års översättning. Det har blivit ett väldigt levande gräl i den nya översättningen. Men nu ska vi alltså läsa Bibel 2000 och jag börjar som sagt i första kapitlet med andra versen. Predikaren, ja. Tomhet, idel tomhet, säger predikaren. Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går och släkte kommer. Jorden är evigt densamma. Solen går upp och solen går ner. Så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr. Ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat, vandrar de alltid på nytt. Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt. Ögat blir aldrig mätt på att se, örat får aldrig nog av att höra. Vad som har varit kommer att vara, vad som har skett ska ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man om något det här är nytt, så har det ändå funnits före oss allt sedan urminnes tid. Ingen minns i släkten som gått, och framtida släkten ska glömmas av dem som följer efter. Tomhet, fåfänglighet, som det stod i gamla översättningen. Det är meningslöst allt sammans. Och det är ju en lite lustig reaktion av en som hade det så gott ställt som Salomo. Men Ibland så talar man i vår tids kultur om 40 års kris eller 50 års kris. I engelskspråkig litteratur talar man ofta om midlife crisis, så behöver man inget årtal. Men vad är det som händer då? Ja, tror vi det är så att när man har levt upp en stor del av sitt livskapital så börjar man tänka på döden, och det är ingen uppmuntrande tanke. Men jag tror egentligen inte att det handlar om döden, utan att det handlar om att man gör ett kvartalsbokslut så att säga, eller ett halvårsbokslut, och ser efter: lyckades jag förbättra världen med mina strävanden? Var det bra? Blev det bra? Och så upptäcker man till sin förfäran att tillvaron hade kunnat vara utan mig. Det är ju så här att vi behöver se en mening med våra liv. Och när man samtalar med människor som funderar på att förkorta sitt liv, så säger ju sådana personer ofta att mitt liv är så meningslöst. Utan mening orkar vi inte leva. Och om man då gör en överblick över sitt liv och upptäcker att ja, det var mycket jobb och det var mycket stress och mycket hi och hej och hå, men vad blev det av det? Var det någon mening med det? Kommer det att bli mera mening när jag verkligen ska dö? Tomhet, idel tomhet, säger predikaren. Det är alltså hans upptäckt. Och vi ska gå vidare till det andra kapitlet i predikarens bok, för att läsa om hans 40-årskris. Jag beslöt mig för att njuta av vin, men ändå låta visheten råda i mitt hjärta. Jag ville ägna mig åt dårskap för att se vad som är bäst för människor att göra under himlen de dagar livet varar. Jag grep mig an med stora företag. Jag byggde hus åt mig och planterade vingårdar. Jag anlade trädgårdar och parker med fruktträd av alla slag. Jag byggde dammar för att bevattna en skog av grönskande träd. Jag skaffade mig slavar och slavinnor, och nya slavar föddes i mitt hus. Mina jordar av oxar och får blev större än vad någon haft för mig i Jerusalem. Jag hopade silver och guld, rika skatter från kungar och provinser. Jag skaffade mig sångare och sångerskor, och det som är männens lust, kvinnor och åter kvinnor. De var ju 1000 stycken som bekant. Så överträffade jag alla som varit före mig i Jerusalem, och min visdom svek mig inte. Allt vad mina ögon begärde lät jag den få. Ingen glädje nekade jag mig. I mitt arbete fann jag glädje. Den lönen fick jag för min möda. Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet, ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Så vände jag blicken mot visheten, dumheten och dårskapen. Vad kan den göra som kommer efter kungen? Bara det som han gjort förut. Jag såg att visheten är bättre än dårskapen, liksom ljuset är bättre än mörkret. Den visa har ögon att se med, dåren vandrar i mörker. Men jag vet att samma öde drabbar den båda. Jag tänkte, dårens öde drabbar också mig. Vad har jag då all min vishet till? Och jag sa mig, även detta är tomhet. Ty minnet av den vise lever inte evigt, inte längre än minnet av dåren. Inom kort är båda glömda och den vise dör liksom dåren. Då hatade jag livet. Ty det som sker under solen var mig en plåga. Allt är tomhet, ett jagande efter vind. Jag hatade också allt som jag med möda förvärvat under solen. Det måste jag lämna till den som kommer efter mig. Vem vet om han är vis eller dåraktig? Ändå ska han råda över allt vad jag med möda och klokhet har förvärvat under solen. Även detta är tomhet. Då grips jag av förtvivlan över all min möda under solen. Ty också den som har strävat med klokhet, insikt och framgång måste lämna vad han äger åt den som inte lagt ner någon möda på det. Även detta är tomhet och ett stort elände. 40-årskrisen förlöper ju ofta med nedstämdhet eller kanske rent av en depression. Just känslan av meningslöshet. Och det är ju inte säkert att det är den som gått och slagit dank som känner den mesta meningslösheten, utan kanske den som verkligen haft många järn i elden. Vad tjänade allt mitt slit och all min möda till? Blev det något varaktigt resultat? Jag hade roligt så länge det varade, säger predikaren. Men när det var slut så var det slut och då fanns det ingenting kvar. Och det är ju en märklig egenskap hos livet. Vi kan leva ett helt liv och sätta ett plustecken i slutet av varje dag. Varje dag går på plus. Det var en fin dag, det var en rolig dag, det var en härlig dag, det var en underbar dag. Men så kommer den dag då man ska göra summan av alla de här positiva dagarna. Och så kan man upptäcka till sin obeskrivliga förvåning att summan är negativ. Jag plottrade bort mitt liv. Vad skulle det där vara bra för? Ögat blir aldrig mätt på att se och örat får aldrig nog av att höra. Det finns någonting hos oss som aldrig får nog. Att vi, det inte går att tillfredsställa oss, utan så fort vi har strävat efter någonting och fått tag i det, fått det till sist, så mister det sitt värde. Du kanske har jobbat på att bli statsminister. Det finns ju en ledig tjänst nu, eller rättare sagt, i alla fall en tänkbar sådan. Och så strävar man allt vad man är värd. Och så når man sitt mål. Och det är klart, har man nått det målet så har man mycket att göra och kanske inte hinner tänka efter. Men i många sådana här sammanhang så är det ju så att besvikelsen kastar sig över en när man väl kommit till det mål man jagade efter. Allt är tomhet och ett jagande efter vind. Och lustigt nog är ju ordet vind detsamma som ordet ande. Att jaga efter ande. Det är bättre om anden får jaga efter mig, eller rättare sagt mannen får driva mig. Det finns ingen mening under solen, säger predikaren. Man måste gå bortom solen för att hitta en bra mening med livet. Och det betyder alltså att om vi lever ett helt materialistiskt liv, hur roligt och festligt och häftigt det än må vara, så kommer den här känslan av tomhet krypande på en så småningom. Tomhet, allt är tomhet. Det finns ett tomrum inom en som man desperat kämpar med att fylla med någonting. Och ibland är det ju så att man också tar sig en fylla för att se om det hjälper. Någonting måste bli fullt som skriker med sin tomhet. Och vi vänder oss till Nya testamentet, till aposteln Paulus i Romarbrevet 8:20. Och vi håller oss kvar faktiskt i Bibel 2000. Där står det så här: allt skapat har lagts under tomhetens välde. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Det finns någonting som hela tiden lyser med sin frånvaro så länge vi bara lever för denna världen, för detta livet, för den dagliga tillfredsställelsen, för vårt nöjes skull, för vår karriär eller vad det kan vara. Och det är ju ofta så, i synnerhet bland oss män, att när den här 40- eller 50-årskrisen slår till, att man desperat söker efter någonting som ska lindra smärtan. En större segelbåt, man byter karriär, man byter hustru, någonting. Bara det blir något nytt, någonting som för stunden känns riktigt och intressant och meningsfullt, fast det naturligtvis är lika meningslöst som det förra i sig. Det här med att människan är omöjlig att tillfredsställa, det är ju en intressant egenskap. Vi måste skruva ner våra koldioxidutsläpp. Men det ska ju inte behöva ske att du måste köra mindre med din bil. Och du vill ju ha lika varmt i huset som du har haft. Och ja, lika ljust. Det finns väl något annat som man kan spara på. Vi har fantastiskt svårt att gå från en levnadsstandard till någonting lägre. Någonting som vi kanske tidigare i livet klarade oss alldeles utmärkt med. Jag minns under min läkarutbildning. Vi kom så långt i utbildningen att man fick lov att vikariera som provinsialläkare, som det hette på den tiden. Och då var det en vis docent i kirurgi som manade oss och sa: lägg er inte till med för dyra vanor nu, pojkar och flickor. Därför att det är väldigt svårt att kliva ner ifrån de höga levnadsstandarderna. Och det var ju väldigt bra sagt. För plötsligt så gick man ju från, inte armod precis, men sparsamhet till dess motsats. Det här med att människan inte kan tillfredsställas, det har ju ett speciellt ord i Bibeln. Man talar om begär. Ett begär skiljer sig från ett behov där i att ett begär kan inte mättas. Behov kan mättas. Har du ett behov av mat och äter så blir du snart mätt och slutar. Men lider du olyckligtvis av bulimi, hetsätning, så finns det ingen matkvantitet som räcker, utan du spyr upp det du har ätit för att kunna äta mer. Och det är ju en bild av hur begäret liksom har tagit makten i ens liv. Man förlorar kontrollen. Och det är ju en vanlig anledning till att man vredgas både på sig själv och på Gud. Tomhetens kris blir alltså detta att människans begär vaknar. Någon sorts begär. Vi väljer lite olika saker att jaga efter. Men vi kommer alla in i ett jagande efter vind. Har begäret väl vaknat så måste man ju hålla sig borta från det som begäret omfattar. Jag har lite erfarenhet av att sitta som läkare med missbrukare, framförallt alkoholister. Och jag hade ju som mål att vederbörande skulle bli helt torrlagd. Men det var ju väldigt få av patienterna som hade det målet. Utan som det brukade heta, jag skulle vilja kunna ta ett eller ett par glas och sen fick det vara bra. Alltså, jag skulle på nytt vilja ha roligt när jag dricker. Men nu är det ju så att jag blir bara fyllesjuk. Och ändå kan jag inte låta bli. Men var snäll och ge mig tillbaka det nöje jag hade från början. Nej, det går inte. Har begäret vaknat så måste du skaffa dig något annat nöje. Gärna flera stycken så du inte fastnar i det här jagandet igen. Ibland är det så här att man kommer i samtal med troende ateister. Alltså sådana som verkligen ska omvända hela världen till ateism. Och det är väldigt sällan som man i sådana sammanhang kan hålla en hyfsad samtalston. Jag fick för ett tag sedan en bok. Den är utgiven på förlaget Fri Tanke, som väl är, som drivs av, vad heter han nu, Christer Sturmark. Boken heter Brev till en kristen nation. Jag läser ur sista kapitlet. Vi måste lära oss tillgodose våra känslomässiga behov utan att tro på idiotier. Vi bör forma ritualer för de livets övergångar som kräver djup och allvar, födelse, giftermål, död, utan att ljuga för oss själva om hur verkligheten är beskaffad. Först då kommer vi att se det anstötliga i att uppfostra barnen så att de tror sig vara kristna, muslimer eller judar. Och först när vi har sett det har vi möjlighet att läka det djupa och elakartade såren i vår värld. Stäng alla heliga skrifter så blir det bra på jorden. Och just den här aggressiva tonen blir ju väldigt vanlig. Jag har varit med i några paneldiskussioner eller några offentliga diskussioner om utvecklingsläran. Och det går ju på nolltid att idiotstämpeln kommer fram och man blir helt förklarad som mindre vetande och självbedragande och vad det är mera. Och lustigt nog finns det en text i Bibeln som man kan fundera på i det här sammanhanget. Matteus 7:13. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det verkar som Gud har gömt den där porten. En stor och väl upplyst port för vägen som går till fördärvet. Men Guds port är någon liten kattlucka någonstans längst ner till höger. Varför gör han så? Skulle det inte vara tvärtom? Nej, vad är det som gör att man inte ser den där porten. Ja, det är inte fel på porten, utan på ögonen. Så länge vi inte vill omvända oss, så länge vi inte vill ha någon Gud över oss, så länge ser vi inte den porten. När vi däremot har accepterat vår litenhet och vår hjälplöshet i livet och söker oss till Gud, då har man inga svårigheter att se den här porten. Då träder den fram i all sin skönhet och glans. Men en sån här person, som den jag citerade nyss, kan ju kanske behöva leva ett helt liv på det här sättet för att verkligen kunna omvända sig. Det är många människor som omvänder sig på sin dödsbädd. Någon gång kanske han upptäcker att allt det var meningslöst som han strävade med. All ateistisk propaganda. För nu ska vi ta en text som jag tycker är en nyckel till väldigt mycket människokännedom. Den står i Romarbrevet 8 och det är verserna 5 till och med 8. Det står så här. Nu är det folkbibeln jag läser. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Vad menas med sinne? Ja, det är hela ditt psyke, kan vi säga. Vi kan ju bara tänka på ordet vansinne. När psyket inte fungerar som det ska, så har du sinnet där. I var och en av oss finns det alltså någonting som är fientligt emot Gud. Köttet, vad är det? Ja, det är ju allt i våra liv som har med detta livet att göra. Eller rättare sagt, när vi letar efter en mening i det här livet, så lever vi efter köttet. Då gäller det att söka framgång, att söka ära, att söka makt, att söka njutning. 1000 hustrur som Salomo, eller vad det nu kan vara för någonting. Nöjen. Allt det där som predikaren så småningom insåg var meningslöst. Andens sinne. Vad är det då? Jo, då har man förstått att det här livet är bara en kort parentes. Det är en sorts graviditet på vägen till det riktiga livet. Det som kommer sen. Och det är en sorts, vad ska vi säga, förskola. Där vi i princip ska få lära oss på ett praktiskt sätt vad synden är och vad den ställer till med. Både våra egna synder, vår egen synd och andras. Ibland är vi förövare och ibland är vi offer. Och vi behöver förstå båda sakerna. För när vi kommer fram så är det tänkt att det ska bli en väldig glädje att kunna leva i en miljö där synden inte längre finns. Man kan lita på alla som man har runt omkring sig. Man kan till och med lita på sig själv. Och det är ju underbart. Och vilken glädje det kommer att bli. Men jag är fullt övertygad om att det finns folk som kikar in genom dörrspringan och säger, ska det där vara ett paradis så vill inte jag vara med. De har inte förstått det meningslösa i det meningslösa. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Du som är så snäll och så trevlig och så from och gudfruktig. Ja, också du. Därför att vi ser det på detta att människan inte ser den här porten till livet och inte vill ha någon gud över sig. Värjer sig med näbbar och klor. Det här betyder någonting också för Jesu försoningsverk. Därför det står också hos Johannes att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Gud är alltså inte fiende till oss. Men människan är fiende till Gud i sig själv. Och vi som tänkte att det var tvärtom. Att vi gjorde så gott vi kunde, men Gud sitter i sin himmel och är arg. Så kanske försoningen istället går ut på att vår fiendskap på något sätt ska elimineras för att en verklig relation ska uppstå mellan Gud och oss. Låt försona er med Gud, som Paulus skriver i andra Korinthierbrevet. Låt försona er med Gud. Och berättelsen om syndafallet ger oss en intressant förklaring. Första Mosebok 3 från början. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, ni får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. I kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Att bli som Gud, det är ju något helt annat än att vara Guds avbild, fast det låter så lika. Är jag Guds avbild så återspeglar jag hans härlighet. Och alla som ser den kommer att veta, det är inte min härlighet utan det är Guds. Då är jag hans avbild. Men att bli som Gud, det är att ha en egen härlighet. Alltså att bli jämbördig med Gud. Komma upp i Guds nivå. Att inte behöva någon Gud. Att kunna avsätta honom ur sitt eget liv. Och det är ju detta som människan så energiskt strävar efter att kunna göra. Det som känns meningslöst inom ramen för det här livet har så ofta just sin känsla av mening i detta, att människan strävar efter att på något sätt få en egen härlighet. De flesta ungdomar vill idag bli programledare i tv. Det är favoritämnet nummer ett. Och när man utlyser möjligheten att komma med i något sånt här mobbningsprogram som Idol eller Big Brother eller något, så är det kö flera kvarter bort innan man ens öppnat dörren. Och man undrar, vet de inte om vad som kommer att hända? Jo, de vet. Men lockbetet betyder mer än kroken de fastar på. Därför att det är det meningsfulla i livet, att så att säga bli Guds jämlike. Och det är ju väldigt intressant när vi tänker på Guds församling. Helgelse. Det gör mig frommare och frommare. Och mer och mer lik Gud. Ja, är det klätterkonst? Eller är det, vad ska vi säga, omvändelse, eller att man ger upp klättrandet? Mycket, väldigt mycket av det som marknadsförs som helgelse är ju i själva verket konsten att klättra upp till Guds nivå. Och hur ofta ser vi inte till exempel att andliga ledare utnämner sig själva till någon sorts mellanhand mellan Gud och andra människor? Ni kan bara få välsignelse genom mig. Min svärmor, salig i åminnelse, brukade säga så här, att när Jesus stod på korset så rämnade förlåten i två stycken. Men sedan dess har prästerna hållit på att trockla ihop den igen. Det är kanske inte så dumt sagt. Vi försöker på olika sätt att ändå få en egen härlighet, vare sig i det andliga eller i det fysiska. Att göra sig till Guds jämlike för att kunna förklara att han inte finns. Så mycket som vi tävlar och så mycket som vi anstränger oss. Jag har varit ute och krigat en del. Jag har varit bataljonsläkare och till och med brigadläkare i ett tillfälle. Och det var intressant när killarna kom till sjukan och ville slippa tjänstgöring, långa marscher och sånt där. Jag minns vid ett tillfälle så hade vi, jag tog tre eller fyra killar som var med i allsvenska fotbollslag. Och de hade ju alla skadat knäna, så man kunde röra underbenet ifrån till lårbenet ungefär hur som helst. Det kunde vingla i alla väderstreck. Och de kunde inte gå marschängor, de kunde inte gå i skogen. Men när jag hade sagt att de slapp, så frågar de, kan jag få åka till Göteborg och spela? Vi har en match ikväll. Och jag tänkte att när de här killarna inte längre kan spela och de sitter där med sina förstörda ben, kommer de inte att säga då att allt var ett jagande efter vind? Bara för att vinna en match som andra glömmer av om en vecka eller två. Vad är det vi strävar efter? Vad är det vi behöver? Och framförallt, vad mycket vrede på Gud det ligger i allt det här. Även om vi inte tänker på honom i sammanhanget. Och även om vi inte går omkring och kokar av raseri. Väldigt mycket i vår värld drivs av denna fiendskap emot Gud. En upprorsmentalitet som dessvärre också kan leda till krig. Vi har ju just nu många exempel på våra tv-skärmar. Nu ska vi göra så här att vi lämnar den här lokalen och går tillbaka och fikar. Och sen när vi har tillfredsställt kaffetarmen så ska vi samtala kring de här frågorna. Och då tänkte jag att vi kanske skulle kunna ge olika exempel på den invärtes tomheten. Var finns den i vår kultur? Hur gestaltas den i romaner och pjäser och filmer? På vad sätt ingriper Jesu död och uppståndelse i de här situationerna? Vad kan vi lära oss om Jobs bok? Det är några frågor. Men du får gärna komma med egna alldeles andra frågor. Det här är ju ett jättestort ämne.